Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Lex Nina. En podd för barns rättigheter.
Varmt välkomna ska ni vara till det första avsnittet utav Lex Nina. En podd för barns rättigheter med inriktning vårdnadstvister. Jag heter Nina Lindgren Dahl och med mig idag så har jag Mia Edvall Insulander. Från Insulander Lind advokatbyrå. Varmt välkommen.
Hej.
Hej, välkommen. Tack. Kan du berätta kort om vem du är till en början?
Ja, jag jobbar som advokat specialiserad på familjerätt. Jag har gjort det i ett antal år nu, 12-13 år ungefär. Och bara specialiserat mig på det här. Byrån har ju funnits länge. Men så jag jobbar mycket och känner mig ganska engagerad i mål som handlar om barn helt enkelt. Sen jobbar vi ju även med annan slags familjerättsjuridik, med bodelningar och arvstvister och så. Men det här med barn ligger mig ganska varmt om hjärtat.
Jag förstår. Jag tänker er advokatbyrå verkar ju otroligt engagerade. Är det vanligt att byråer generellt är så engagerade? Ni verkar ju...
Det vet jag inte. Vi har ju funnits ett tag. Det var min mamma som grundade byrån 1983, så att den har funnits länge. Alltså jag och mamma har jobbat ihop i många år och mamma jobbar fortfarande men inte lika mycket. Så nu är det jag som har tagit över byrån. Och hon hade ett engagemang från början kring barns rättigheter. Och det har vi tagit med det engagemanget. Så försöker vi att bredda det där lite grann genom att kanske liksom skriva artiklar ibland eller engagera oss. Vi har engagerat oss i en hemsida som heter Brista som är till för barn som ska kunna söka information själva på nätet kring skilsmässor. Det känns viktigt att försöka ha ett mer helhetsperspektiv än bara hela tiden klient, alltså bara partsintresset i en konflikt.
Mm.
För även om vi är advokater, vi företräder ju en klient, oftast en förälder då. Men det går ju inte att komma ifrån att det är barnet det verkligen handlar om. Det är barnet som ska vara i fokus. Så det är ju jätteviktigt att försöka fokusera på det.
Mm. Hur skulle du beskriva dig själv då?
Oj, hur skulle jag beskriva mig själv? Jag skulle beskriva mig själv som ganska utåtriktad. Och ganska, jag tycker själv att jag är ganska bra på psykologi, att känna, jag är intresserad av människor. Jag tycker om att känna in olika slags människor och lägga upp jobbet utifrån vem jag har att göra med. Det är det som är mest spännande i mitt jobb och det tycker jag att jag är ganska bra på. Så jag skulle beskriva mig själv som engagerad i människor, kanske faktiskt. Och sen ganska på, men också ganska bra diplomat, som jag ska beskriva det positiva. Jag tror att jag är ganska bra på i de fallen det går att hitta samförståndslösningar.
Mm.
Mer än vad andra advokater är.
Mm.
Så tror jag att det är min styrka att jag är ganska bra på att kunna föra en dialog när det går.
Mm.
Mm. Försöka se konstruktiva lösningar. Går det att komma överens? Ibland går det ju absolut inte. Men i de fallen det går att hitta vägarna för att två föräldrar ska kunna närma sig varandra. Det tror jag att jag är relativt bra på. Det är ju faktiskt skillnad där på olika advokater. Hur hårt och vilken ände man vill börja i och hur hårt man vill föra processen.
Mm.
Och så. Jag tror att jag är lite mer diplomat där till att börja i alla fall.
Mm.
Än andra.
Mm. Mm. Men Mera, du är ju engagerad i flera olika advokatsamfundet bland annat.
Ja, det är jag också. Inte så mycket just nu. Jag har varit väldigt engagerad i advokatsamfundet som har haft en verksamhet för yngre advokater.
Ja.
Sen undervisar jag på universitetet på juristlinjen i familjerätt. Så jag träffar studenter som pluggar juridik också. Och sen skriver jag en del artiklar då och då. Försöker hinna med det i alla fall när jag tycker att det är någonting jag är liksom engagerad i. Eller vill framföra. Det blir ju så när man jobbar med det här att man får en inblick i hur saker och ting fungerar. Och är det någonting viktigt då som jag känner det här borde folk vara lite mer medvetna om, då försöker jag också skriva kanske debattartiklar. Jag skriver debattartiklar i tidningar eller så. Eller på, vi har ju på den hemsida också så har vi en liten blogg inom citationstecken där vi försöker skriva om saker som vi har engagerat oss i, saker som har skett. Så på det sättet försöker jag också vara lite.
Tycker du att det är fler borde engagera sig?
Ja, det tycker jag nog. Alltså, det är så otroligt angelägna frågor det här. Det är ju ungefär 50% i Sverige som skiljer sig och de flesta av dem har barn. Och det är ju otroligt viktiga frågor. Det handlar om våra barn och vår framtid. Så att det finns ju, jobbar jag med det här. Jag tycker det finns nästan inte mycket viktigare frågor faktiskt att engagera sig. Framförallt hur mår barnen i det här och hur hjälper man föräldrar att komma vidare och lösa sådana här frågor på bästa sätt för barnet. Det är ju verkligen alltså det är en så jätteviktig fråga. Så där känner jag verkligen ett starkt engagemang. Sen har jag barn själv och det är klart att som man fick barn själv så känner man nästan ännu mer för det där. Att man kan sätta sig in i den situationen hur det är för ett barn. Att föräldrar separerar och bråkar och inte kan komma överens. Eller de fallen där barn far illa av andra anledningar. Så det är engagerande.
Hur hittar man en bra advokat då?
För det första så tycker jag det är viktigt att veta skillnaden på jurist och advokat. Alltså det finns ju advokatbyråer och det finns juristbyråer. De som jobbar på en advokatbyrå kan vara både advokater och jurister. Men är man på en advokatbyrå då har man advokatsamfundet som en organisation över det. Och då är man skyldig att följa vissa etiska regler. Vilket gör att som huvudregler så har jurister och advokater på advokatbyråer större etik helt enkelt i sitt sätt att arbeta. Så väljer man en jurist på en juristbyrå då ska man vara medveten om att det är skillnad. Man kan till exempel heller inte anmäla en jurist till advokatsamfundet om det begåtts något fel eller man tycker att man har fått en felaktig faktura eller vad det nu kan vara, så finns det inte några möjligheter att gå vidare med det. Så på det viset så skulle jag, nu pratar jag ju lite egen sak, men att man är lite tryggare som klient om man väljer en advokatbyrå.
Mm.
Det är det första.
Mm.
Och sen har oftast jurister på advokatbyråer större processvana mer erfarenhet och så. Det är i alla fall min uppfattning.
Mm.
Det andra sen är ju att hur man ska välja sen en advokat eller en jurist på en advokatbyrå. Det är ju jättesvårt därför att det är en djungel. Och jag skulle säga att man kan inte veta det riktigt förrän man har träffat den som ska företräda. Alltså handlar det om barn, då är det otroligt viktigt att man känner ett förtroende för sitt ombud och att man kan föra en dialog, att man känner att vi förstår varandra. Den här juristen, advokaten förstår vad jag säger, förstår vad jag vill, vi kan ha en dialog. Och då, för att leta upp namn, så dels får man försöka förhöra sig, är det någon i nära som har någon rekommendation. Man kan gå in på advokatsamfundets hemsida och se vilka som finns. Man ska ju absolut välja någon som är specialiserad. Det är lättare i större städer än i mindre städer att hitta någon som är specialiserad. Men man ska ha någon som har jobbat med familjerätt förut, definitivt.
Mm.
Och sen så ska man helst, tycker jag, boka upp ett första möte och känna in. Alltså man får gå lite grann på magkänslan då. Känns det här som en person som jag, förutsatt att en jurist som är specialiserad, känns det som en person som jag kan ha en dialog med? Den där dialogen blir jätteviktig om man ska liksom företräda sig något så personligt som ens egna barn. Mm. Så det är jätteviktigt att man kan prata på ett bra sätt. Så det är nog bara att tycker jag.
Just det. Bra tips. Jag tänker också att ni erbjuder ju också medling på er byrå.
Mm.
Är det vanligt att man har det på advokatbyråer?
Nej.
Nej.
Vi ville ligga lite framkant just av den där anledningen att, som jag sa, att jag vill gärna verka för att föräldrar ska komma överens om det går. Så att därför så gjorde vi det där för något år sedan för att försöka hjälpa föräldrar att komma hit gemensamt. Och så kan man som jurist tala om att så här ser juridiken ut. Och så här ungefär tror jag att det kommer att bli. Alltså förklara processen. Det här har ni att vänta om ni ska tvista om det. Men annars så kan ni komma överens på det här viset. Nej, jag tror nästan inte att det är några andra advokatbyråer som erbjuder medling.
Men jag tänker också så här att utifrån familjerättens samarbetssamtal, om man är missnöjd där.
Jag tycker att det borde kunna vara ett bra alternativ eftersom vi har ju en erfarenhet av hur processen går till och kan ganska bra ändå tala om hur ungefär vad de har att vänta om de inte kommer överens. Det tror jag att vi på ett väldigt bra sätt kan tala om. Så därför så. Jag tycker det är lite synd, men det krävs ju att båda vill komma, gå gemensamt till en advokat. Och då är det jätteviktigt att också att de kommer första gången, båda två, att man inte har träffat en av dem innan. För det är ju meningen att man inte alls får vara partisk då, utan man måste träffa båda två första gången gemensamt.
Mm.
Sen kan man ju inte heller, skulle de inte komma överens så får man ju inte företräda någon av dem sen då framöver. Utan då då är man förbrukad.
Ja, just det.
Ja.
Ja. Jag förstår. Vad har hänt liksom sedan lagändringen 2006?
Ja, vårdnadstvisterna har ju ökat i domstolen. Mm. Det hände ju för sig, den tendensen fanns redan före 2006. För det är ju på 10 år som har de ökat markant.
Mm.
Så att det hände redan före 2006.
Mm.
De har fördubblats på 10 år ungefär, tvisterna.
Mm.
Men jag tycker, utifrån min erfarenhet som praktiker då, så tycker jag att det känns som på, för jag jobbade ju före 2006 också, flera år. Jag tycker att tvisterna känns mer infekterade.
Mm.
Men det är ju min personliga upplevelse. Det syns ju på något sätt också i statistiken att tvisterna blir fler, alltså de blir mer infekterade. Och alltså, lagen ändrades ju, föräldrabalken fanns ju förstås före 2006, men man ändrade en del i lagen då 2006. Och bland annat så skrev man in det här i lagen att för att man ska kunna ha gemensam vårdnad, det vill säga ett juridiskt gemensamt ansvar, så ska man kunna samarbeta på ett sätt som är konstruktivt för barnet, så att barnet inte far illa. Och det fanns ju inte innan.
Mm.
Så efter 2006 så är det ju en skillnad i att man fokuserar mycket mer på samarbetsproblematiken. Alltså före 2006 så var det ju svårt att få ensam vårdnad, och då handlade det mer om att få barnet illa på något sätt. Finns det en risk här att barnet tar skada?
Mm.
Men det här med samarbetet har ju fokuserats mycket mer på efter 2006. Och det är väl den stora skillnaden verkligen, att man pratar om samarbetet. Och då är det ju många föräldrar som... Så det du uppmuntrar tyvärr, tror jag, kan göra ibland lite grann till tvist, det där att man använder samarbete då som en ursäkt för att vilja ha ensam vårdnad, och så drar man igång en tvist.
Och det är lite synd alltså att det faller så, för då finns det ju möjlighet att utnyttja systemet lite grann.
Ja,
på något sätt.
Jag tycker att det har blivit bättre,
för
att man är lite mer medveten i domstolarna om det där nu. Nu har det gått några år efter 2006. Men till en början där 2007-2008, då användes det lite grann felaktigt, tycker jag.
Mm.
Men jag tycker att de som tvistar kanske inte alltid får korrekt information om ändå vad det faktiskt är som krävs i form av samarbetsproblematik för att man ska få ensam vårdnad. Det är ju inte på det viset att man kan säga att nej, vi kan inte samarbeta, och så får man ensam vårdnad.
Nej.
Så enkelt är det ju.
Nej.
Men vissa verkar tro det. Mm. Så är det nu för tiden.
Mm.
Liksom, om jag inte vill samarbeta med dig, då behöver jag inte ha gemensam vårdnad. Och så får jag ensam vårdnad.
Mm.
Så det råder lite missuppfattningar, tror jag, generellt kring det där.
Mm.
Och får man då inte goda råd från början, då är det kanske lätt att dra igång en sån process och bara den anledningen.
Mm.
Så ja, och det är lite olyckligt.
Mm. Jag tänkte vi skulle bena lite grann i skillnaden mellan boende, umgänge och vårdnad.
Mm.
Bara för att förtydliga, för det kanske inte är självklart för alla, tänker jag.
Nej, det är jätteviktigt, tycker jag, att veta skillnaden på det.
Mm.
Så vårdnaden, det är det juridiska ansvaret för ett barn. Och man kan antingen gemensam eller ensam vårdnad. Och har man gemensam vårdnad, då har man ju det juridiska ansvaret tillsammans. Och då ska man fatta beslut om skola, sjukvård, flytta, namn. Alla de här juridiska frågorna måste man vara överens om man har gemensam vårdnad. Har man ensam vårdnad kan man fatta de besluten själv. Om sjukvård och skola och flytta. Men vårdnaden säger ju egentligen inte någonting om var barnet ska bo och vistas, utan boende och umgänget är något annat, och det handlar om hur mycket ska barnet bo hos sin mamma och pappa. Och där finns det ju alla slags former, antingen så bor barnet med hos mamma, med hos pappa, eller så bor det växelvis, så det blir en vanlig boendeform. Men det är alltså möjligt att ha ensam vårdnad och barnet bor ändå varannan vecka hos föräldrarna. Så att det är viktigt att man inte blandar ihop det där att har man gemensam vårdnad ska det alltid vara växelvis boende. Nej, så är det inte.
Nej.
Utan man kan ha gemensam vårdnad ju, och barnet bor mer hos mamma och har umgänge med pappa varannan helg. Det går inte hand i hand.
Nej.
Och det är ju väldigt många, tycker jag, som verkar tro det fortfarande också. Att har man gemensam vårdnad, då har man rätt till umgänge eller boende varannan vecka.
Mm.
Och så är det definitivt inte.
Nej.
Och där är det jätteviktigt att undersöka, tycker jag också, att umgänget och boendet, det ska ju bestämmas utifrån barnets bästa. Det finns ingen huvudregel som säger att alltid ska ha växelvis boende.
Nej.
Det är ju många som tror det också.
Mm.
Växelvis boende är bra om det är bra för barnet, men det är långt ifrån bra för alla barn.
Mm.
Det måste man ju komma ihåg. Det är individuellt, det där. Det är individuellt.
Vad är din erfarenhet av familjerättens utredningar?
Nu har ju jag mest erfarenhet av Stockholmsområdet förstås.
Mm.
Så att jag har ingen erfarenhet av långt söder eller norrut. Min uppfattning är att det skiljer sig otroligt mycket från kommun till kommun hur de där utredningarna går till. Hur de sker, hur mycket man pratar med barnet, vilken ålder börjar man prata med barnet, gör man hembesök eller inte. Det skiljer sig enormt mycket och det finns inga gemensamma riktlinjer i Sverige för hur sådana där utredningar ska gå till. Så att det kan, jag har läst utredningar som känns väldigt kompetenta och bra, men jag har också läst många utredningar som jag tycker är verkligen brister. Liksom, vad de framför allt oftast då brister i att man upplever att de är subjektiva. Alltså att socialsekreterarna har bestämt sig för någonting på förhand. Och sen så letar de efter argument kring det och så blir utredningen i form av det. Och den där, vad de har bestämt sig för från början, det beror ofta på en känsla. Och det är ju livsfarligt. Det tycker jag tyvärr att man ser relativt ofta. Att ja, pappan var så trevlig. Eller, alltså det känns ungefär ibland som det på den nivån. Eller mamman var lite svår att få kontakt med. Eller pappan var lite, han verkade lite... Ja, han hade inte tid att träffa oss. Eller alltså, så sådana där faktorer får spela roll. Så får det ju absolut inte vara. Men det finns inga riktiga allmänna riktlinjer för hur det där ska ske.
Vad har de för stöd då, utredarna? Liksom, vad finns det för, finns det någon metodik som de arbetar utifrån?
Ja, det finns, nu är jag jätteinsatt i det området. Jag är inte socialsekreterare själv. Men det finns vissa som, metoder som jag vet att vissa familjerätter arbetar utifrån. Där man har liksom vissa frågor man ska ställa och vissa sådär. Men det är ju fortfarande olika, olika kommuner. Alltså, de är ju alltid skyldiga egentligen att göra, det är viktigt att se skillnad på de här målen också som handlar om risker. Alltså, så ska ju göra en riskbedömning, alltså risk för att barnet får illa. Och den får ju aldrig, alltså det är ju, den måste ju göras om det framkommer någonting som talar för att barnet blir slaget eller missbruk eller så. Risk måste ju utredas. Och det tycker jag att de gör relativt bra. Men i de fallen där det inte är direkta risker. Alltså där det inte är påtagligt. Ingen är någon dömd för brott eller så. Då är det ju lite lättare att ta på något. Men där det inte finns väldigt påtagligt. Att här är en förälder som är borta. Eller här är en förälder som har en narkotikaproblem eller så. Utan det är mer normala, säger inom citationstecken, för föräldrar som inte har några problem på det viset. Då är det ju svårare för socialtjänsten att göra en objektiv bedömning. För det är då oftare de trillar ner i den här subjektiva fällan. Att man liksom har en känsla av vad som borde vara rätt och så styrs man av den.
När det inte är våld utan att ett barn blir utsatt för mer psykisk misshandel. Det måste ju vara oerhört svårt att komma åt en sån problematik.
Ja, och kunna liksom... Det har jag verkligen respekt för. Det är jättesvårt att komma åt det. Och man ska ju komma ihåg att när de gör såna här utredningar så är det ju alltid på något, oftast ord som står mot ord. Alltså den ena föräldern säger något och den andra säger något annat. Och det är klart att det är väldigt svårt för dem att veta vad är sant. Finns det en objektiv sanning eller sanningen ligger där mitt emellan eller så? Så det har man ju all respekt för, att det är jättesvårt att utreda, framförallt psykisk misshandel, jättesvårt att utreda. Men jag tror att man skulle kunna höja kompetensnivån där. Jag tänker att man kanske oftare skulle använda sig av barnpsykologer. De har en utbildning ändå där de liksom har tränats bättre i att prata med barn och läsa barn och så. Så jag tror att man kanske skulle... Det vore bra med mer psykologisk kompetens, högre i alla fall än vad de socionomer har idag som gör utredningar. Det tror jag. Men sen där också krävs det att det kvalificerade psykologer förstås. Men bättre kunskap. Jag tycker att när det gäller barnförhör vid brott, alltså polisen ska utreda om barn har blivit utsatta för brott, så håller ju de barnförhör. Och det är ju ofta specialutbildade poliser som verkligen är utbildade i att prata med barn. Och där tycker jag att på de senaste 10 åren så har kompetensen blivit otroligt mycket bättre. Där har man verkligen satsat från samhällets sida på att utbilda poliserna i att läsa, förstå och prata med barn. Men min erfarenhet är att det inte alls satsas på samma sätt kring att socialsekreterare ska kunna prata med barn i vårdnadsutredningar.
Jag tänker också utifrån, barn har ju ganska hög integritet också. De öppnar ju inte så gärna för en främmande människa och berättar om så känsliga saker heller.
Nej.
Och vad jag förstått så är det väl inte alltid jättemånga barnsamtal som erbjuds. Så ibland är det bara ett. Och då känns det ju nästan till omöjligt för att få fram barnets inställning eller mående. Så det är ju också en problematik. Från att man nischar in sig mer på att utreda liksom föräldrarna på något sätt och att hur mycket den ena föräldern tillgodoser den andra föräldern, mm, istället för att, liksom, att fokuset blir på föräldraperspektivet istället för på barnets talan. Och du skrev ju någonting bra i en artikel också, att barn har ju rätt till sina föräldrar, men föräldrarna har inte alltid rätten till sina barn på samma sätt.
Nej, jag kan nog tycka att de senaste åren, att det blir, vad det jag sa tidigare, att tyvärr upplever jag att konflikterna nu är lite mer infekterade, mm, och att det är lite mer fokus på föräldraperspektivet än barnperspektivet än vad det kanske var för några år sedan. Mm. Jag tror tyvärr att det kan vara lite grann en konsekvens av att pappor tar mer ansvar för sina barn, vilket de gör, och det är ju verkligen någonting jättepositivt i grund och botten. Mm. Men baksidan av det myntet är ju då att det inte är lika självklart hur barnen ska bo efter en separation. Och att det då är så, alltså det finns ju, alltså det är ju fler pappor helt enkelt som inte kan acceptera något annat än varannan vecka. Mm. Och då kan det lätt bli, tycker jag, ett föräldraperspektiv. Jag säger inte att varannan vecka är dåligt, men jag tycker inte att det får bli en huvudregel.
Nej.
Därför att det är inte till alla barns bästa att bo varannan vecka. Och då blir det ju lätt ett rättviseperspektiv. Om man tycker att ja, men jag har ju rätt att träffa mitt barn varannan vecka. Mm. Ja, absolut. Så kan det ju verkligen kännas för en förälder. Så skulle antagligen kännas för mig också om jag skilde mig, tror jag. Men det är inte säkert att det är bra för barnet.
Nej.
Om man tar ett sånt enkelt exempel som att den ena, att de bor ganska långt ifrån varandra. Mm. Så är ju det en omständighet som verkligen talar för att nej, det går tyvärr inte med varannan vecka. Vi bor för långt ifrån varandra. Mm. Barnet måste åka jättelångt då på morgonen till sin skola varannan vecka. Mm. Det orkar inte barnet, nej, även om det är en jättebra förälder. Mm. Så att det finns ju så många andra parametrar som spelar roll i det där. Och jag kan nog tycka att tyvärr att ja, tvisten om liksom rättvisa mellan föräldrarna har blivit lite fler i och med att fler pappor tar ansvar. Det är så olyckligt, för i grund och botten är verkligen så positivt att pappor tar ansvar. Mm, jag tror också att det finns en hel del mammor som har svårt att se det, att de ska vara ifrån sitt barn varannan vecka. Att det liksom, där tror jag att det kan vara så att det är fler mammor, det är ju en spekulation. Mm. Man får en känsla av att det är fler mödrar än pappor som har svårt att förlika sig med att vara ifrån sitt eget barn varannan vecka. Och de tvistar ju också då gärna om det, tycker att nej, att vara ifrån sin mamma varannan vecka, det är inte bra, utan barnet ska bo med hos mig. Det finns ju en del mammor som, jag säger mammor, det är mest mammor, som inte liksom tror på växelvis boende som princip, om du förstår vad jag menar. Och så finns det en del papper som inte tror på, liksom, som tror att det alltid är bäst med växelvis boende. Mm. Och det där har blivit lite grann på motpoler i samhället idag, tyvärr.
Lite en slags könskamp liksom.
Ja, könskampen liksom, lite grann så, tyvärr. Mm. Det är liksom baksidan av vår jämställdhet i Sverige idag. Mm. Och då tänker jag som när man jobbar som advokat och sånt här, då ser man om man verkligen försöker se ur barnets individuella perspektiv. Så får man liksom plocka ut barnet och se, vad är just det här för barn? Mm. Hur gammalt är barnet? Mm. Vad var barnet van vid innan de separerade? Var det då så att mamma och pappa tog exakt lika mycket ansvar innan och barnet är lika van att vara med mamma och pappa? Ja, då är det ju bättre grundförutsättning förstås för växelvis boende. Men var det så före separationen att mamman faktiskt tog 90% av ansvaret och pappa jobbade dygnet runt? Då är det inte lika självklart med växelvis boende ur ett barnperspektiv. Mm. Och det är det man vill komma åt hela tiden. Ja, men vad är just det här barnets perspektiv på det här? När mamma och pappa vill det.
Vad tänker man då som advokat om man har en klient som får socialtjänstens utredning emot sig?
Ja, som advokat så tänker jag mest då att det här måste vi försöka slå hål på vid en förhandling. För det är ju först i domstolen som det hela avgörs. Så då är det ju väldigt viktigt att försöka peka på de sakerna som är fel eller som har blivit missuppfattade eller så vid förhandlingen. Och det kan man göra på massa olika sätt. Genom förhör med klienten men också förhör med andra. Man kan ju ofta då så beropar man ju socialsekreterarna som har gjort utredningen så att de får ändå stå till svars för att de menar egentligen med det här och så. Men man kan ju, det beror ju lite grann på varför ärende, man kan ju ibland försöka ta in experter på utredningsmetodik till exempel för att mer objektivt försöka se vad är det här verkligen en utredning som uppfyller kraven på objektivitet. Det kan man ju ta till ibland, det är inte så vanligt ska jag säga, men det gör man ibland om man känner att det här är något viktigt. riktigt fel.
Men hur vanligt är det att man åberopar en utredare till exempel?
En socialsekreterare som gör utredningar. Mm. Ja, men det är vanligt. Mm. Ja, det skulle jag säga.
Mm.
De vill ju kanske inte alltid så gärna vittna, för de tycker att nu har jag skrivit det här och jag har inte så mycket mer att säga om det som står där.
Mm.
Men det är ju ändå de som har ansvar, eller de som domstolen träffar, inte barnet. Så att de har ju ett väldigt ansvar. Mm. Så att jag tycker ofta att det kan vara väldigt viktigt att socialsekreteraren får komma till domstolen och förklara lite närmare hur gick det här till då egentligen. Och hur kom ni fram till den här bedömningen? Alltså det går ju på mycket mer information än vad som står bara på pappret om man väl pratar med en socialsekreterare.
Mm.
Hur tänkte ni här? Övervägde ni ofta vad som fortfarande brister, tycker jag, utredningar, att de inte riktigt tar ställning till alternativa lösningar. Det framgår ju faktiskt av propositionen till den här lagändringen 2006 att SOS måste också titta på alternativa lösningar. De ska ju helst skriva, göra en konsekvensanalys då, det vill säga att man ska analysera konsekvenserna av olika alternativ. Om det nu handlar om vårdnaden så får man liksom göra en analys av om mamman får vårdnaden, vad får det för konsekvenser för barnet? Om pappan får vårdnaden, vad får det för konsekvenser? Så att man ser de olika alternativen. Och det, så är det ju inte alltid.
Nej,
den här konsekvensanalysen finns inte alltid där.
Just det.
Och det kan man ju verkligen ställa frågan då till socialsekreteraren om hon är där. Mm. Hon, oftast är hon.
Mm.
Vad beror det på? Varför har ni inte gjort en konsekvensanalys? Mm. Och hur hade det sett ut om den andra hade fått äta vård?
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vad fick du skulle få konsekvenser?
Jag tänker så här, 9 av 10 var det någon som sa, så går domstolen på det socialtjänsten har rekommenderat i sin analys och bedömning.
Mm. Ja, det är ju svårt att säga det. Jag vet inte om det finns något statistik på det, men det är ju definitivt, jag skulle kanske inte säga 9 av 10.
Nej.
Jag skulle säga 7 av 10, 8 av 10 någonstans där. Men
så det väger ju ändå tungt den utredningen som de gör.
Ja.
Och jag läste någon av dina artiklar som du har skrivit att socialtjänsten ibland gör sig mer till domare än att de liksom inte fokuserar på själva utredningen utan liksom försöker...
Ja, det kan jag tycka ibland att de gärna vill, ja, de vill bestämma. De blir engagerade i ärendet förstås och känner då väldigt, känner ofta. Ordet känner är ett ord som ofta förekommer i de här utredningarna. Jag är lite så rädd för det där, för att jag har en känsla, att, eller jag kände väldigt starkt att.
Men en känsla behöver inte innebära att den är sann.
Nej, precis. Och det är precis det som är, det gör att det ofta blir för subjektivt. Men de känner nog ofta att de gärna vill vara med och bestämma. Det kan jag tycka. Nu går jag lite hårt åt socialsekreterarna här, för jag vill samtidigt säga att det finns vissa socialsekreterare som är otroligt. Liksom verkligen kompetenta och är duktiga på sitt jobb, så det är verkligen inte alltid det så här.
Hur mycket utrymme får barnen då i utredningarna? Det skiljer sig också säkert, men...
Det skiljer sig, men för lite, tycker jag.
Mm.
En vanlig utredning, i mina ögon en vanlig utredning består ju väldigt mycket av mamman säger så här, pappan säger så här, och det är många sidor.
Mm.
Sen har man kanske ett eller två samtal med barnet. Och det är ju alltid, i textmängd så är det ju alltid mycket, mycket mindre text kring vad barnet säger och hur barn så än vad. Så att, jag tycker att barnen får för lite utrymme.
Upplever du att man lyssnar på barnen då?
Ja, det tycker jag att man gör. Men man lyssnar på barnet, men sen tolkar man ju det också.
Mm.
Och det är inte alltid den där tolkningen då kan jag tycka blir tillräckligt objektivt gjord.
Nej.
Nej. Men sen handlar det ju därom också förstås, för barnet är för ålder.
Mm.
Alltså det är ju så att det är lättare att lyssna på en 15-åring än en 5-åring förstås.
Mm. Mm.
För att man tänker att en 15-åring bättre förstår konsekvenserna av vad man säger än vad en 5-åring säger.
Mm.
Så att ju äldre barnet blir, desto mer lyssnar man på vad barnet säger, förstås.
Mm. Men är det inte lätt att de hamnar i generaliseringar? Att 3-åringar ska ha det så här, 6-åringar så här, 9-åringar, att det liksom blir... Barn kan ju vara väldigt olika.
Jag tycker nog kanske inte att vårdnadsutredningarna hamnar i generaliseringar. Däremot tycker jag att domstolarna kan göra det.
Mm.
Men jag vet inte om jag tycker att de generaliserar just utifrån barns ålder. Det tycker jag att socialsekreterarna är liksom för vana vid att träffa olika slags barn och olika slags människor för att generalisera utifrån ålder.
Mm.
Det tycker jag inte.
Nej.
Faktiskt. Däremot så tycker jag att domare kan också, de kan lättare generalisera.
Men jag tänker att det står ju ofta så här, barnets bästa. Men vad betyder det?
Ja, alltså barnets bästa är ju det allting kretsar kring, och det är det som står i lagen, att det ska avgöras utifrån barnets bästa.
Mm.
I min värld så betyder ju barnets bästa att man måste göra 100% individuell bedömning. Det handlar om just det här barnet i det här målet.
Mm.
Det är barnets bästa för mig. För barnets, och det är verkligen barnets individuella perspektiv, inte vuxen, inte ett rättviseperspektiv, inte, utan bara barnets.
Mm.
Det är ju det det är. Så det ska vara.
Mm.
Barnets bästa, det står ju i barnkonventionen också. Så det är ett begrepp som finns. Men det är ju tolkningen och tillämpningen av det som man vill komma åt, förstås. Det finns ju ingen liksom, exakt specificering. Alltså, det är ju klart att ska man börja sätta ner regler för konkret vad är till barns bästa.
Mm.
Då blir ju det också ganska svårt.
Mm.
För att det är individuellt. Det är så olika. Alltså, om du tänker ett barn med särskilda behov.
Mm.
Som kanske är blind eller så. Så är ju barnets bästa något helt annat kanske. För ett annat barn som har bott med sin mamma i 5 år. Och sen så vill pappan växelvis boende. Alltså det är ju så helt olika parametrar kring barn. För att barns bästa är väldigt individuellt. Men i lagen så står det ju att man särskilt ska beakta risken för att barnet far illa. Och då tänker man ju mest misshandel eller liksom... Att man inte blir till, att man inte får tillräcklig vård helt enkelt, inte får mat eller kläder eller så, alltså far illa. Det ska särskilt beaktas i barnets bästa. Och sen ska man ju särskilt beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar. Det är ju en parameter som står i lagen också.
Mm.
Så den ska ju alltid i svensk rätt idag i alla fall läggas in i barnets bästa. Hur tillfredsställer man barnets behov av en bra kontakt med båda föräldrarna?
Mm. Den delen utav lagen, kan den då stöka till det lite grann utifrån att om det pågår våld exempelvis i en relation? Och...
Ja, det kan den göra, men den ska ju vägas just, du nämnde nu, det handlar just om risk för att barnet far illa vid barnets slagen och behov av kontakt med båda. Då ställs de emot varandra. Precis de parametrarna som man ska titta särskilt på.
Mm.
Och då handlar det ju om vad går att bevisa. Alltså, vi kommer ju aldrig ifrån att juridiken handlar om bevisning.
Mm.
Ibland så kan man ju liksom förledas att tro att ja, men domstol ska alltid döma så att det blir rätt på något sätt.
Mm.
Men det vet man ju inte, om domstol dömer utifrån vad som är bevisat.
Mm.
Kan man bevisa? Finns det klarlagt att barnet är slaget? Ja, då kan man gå på den parametern.
Mm.
Finns det inte bevisat?
Mm.
Då är det inte lika självklart. Då kanske den andra parametern, behovet av kontakt med den andra, blir viktigare för en liksom, större tyngd i så fall om man inte kan bevisa. Så är det ju fortfarande.
Mm.
Det är väldigt lätt i sådana här mål att säga och påstå saker, men därifrån till att det faktiskt är så, det är någonting annat. Och i en juridisk process, då måste man kunna styrka och bevisa saker. Du påstår att det är så här, men hur vet vi det?
Mm. Det låter ju väldigt svårt.
Ja, det är svårt. Och det är extra svårt när det gäller, som du pratade om tidigare, psykisk misshandel. Då är det ju extra svårt. Hur visar man att barnet blir påverkat på ett psykiskt plan och mår dåligt?
Mm.
Det är jättesvårt, verkligen.
Nästan till omöjligt.
Ja, nästan till... Omöjligt, inte för kanske riktigt, det finns ju kompetens i Sverige kring som har, Alltså barnpsykologer är väl egentligen de man faktiskt vänder sig till när man mår dåligt psykiskt.
Mm.
Alltså BUP, de psykologerna som arbetar där, men även liksom kompetenta privata psykologer. Är det någon som borde kunna utreda och bedöma det där, så är det väl de, tänker jag.
Mm. Och om man då har gemensam vårdnad och den ena parten inte tycker att man ska gå dit, får man...
Nej, då får man ju inte gå dit.
Nej.
Nej. Så det är också ett problem.
Mm. Mm.
Då måste man i så fall få man yrka ensam vårdnad och se om man kan få ensam vårdnad för att få gå till BUP. Sen kan man ju för sig, det kom ju en lagändring här för ett tag sedan som säger att SOS kan hjälpa till med det också.
Mm.
Om man ser att barnet behöver vård, så ska man kunna få igenom det även om en vårdnadshavare säger nej.
Mm.
Den tillämpas inte så ofta, men det är för tiden.
Hur lång tid tar en vårdnadsutredning ungefär?
Hos de sociala myndigheterna, menar du? Det brukar vara så att de får 3 månader på sig, men de brukar nästan alltid behöva förlängning. Så jag skulle säga 4-5 månader ungefär.
Är det väntetider sen när man ska till domstol och så också, eller?
Nej, det brukar inte vara. Men från ett mål om vårdnad i första instans, alltså i tingsrätten, från första stämningen tills att det avgörs slutligen och det har gjorts en utredning däremellan, så är det ju alltid drygt ett år.
Mm.
Minst ett år. Det brukar vara 1 år och 3 månader kanske.
Men vi pratar lite grann om rättssäkerhet också utifrån liksom hela processen.
Mm.
För men om det brister i utredningarna, så är det ändå ett dokument eller ett material som lämnas till en domstol.
Mm.
Och domstolen har ju som sagt inte träffat vare sig föräldrar eller barn. Det måste ju liksom bli otroligt svårt för dem. Och hur ska de veta, tänker jag?
Nej, alltså veta kan man aldrig göra.
Nej.
Så är det ju. Mm. Men det finns alltid ett visst mått av subjektivitet i det hela.
Mm.
Och det kommer vi inte, alltså det går ju inte att komma ifrån det.
Nej.
Det gör det inte.
Nej.
Däremot så tror jag, det är ju också lätt för mig att sitta och säga, men jag tror att om man ökade kompetensen hos domare kring barnkunskap, barnpsykologi, så skulle det nog vara bra.
Mm.
Alltså de som arbetar som domare idag, de är ju väldigt kompetenta, absolut, de flesta av dem, men de har ju ingen specialkompetens kring barn.
Mm.
Och det är väl lite bristfälligt, kan jag tycka.
Mm.
Det har varit på tal om att skulle ha särskilda familjedomstolar. Jag tror att det kunde vara bra att de domare som faktiskt dömer i sådana här mål, att de har ett intresse för de här målen.
Mm.
Som advokat kan man ju ibland uppleva att vissa domare, de tycker verkligen att de här målen är jobbiga.
Mm.
Tjafsiga och så. Då har de inte det intresset, då börjar ju inte det kanske för en lika kompetent dom, om man ska vara ärlig.
Nej.
Men... så finns det ju de domarna som är lite mer engagerade i familjemålen.
Mm.
Så att, nej, det är också, jag vill inte påstå att vårt samhälle är rättsosäkert. Det är det inte. Men jag tror att man kan höja kompetensen och få det bättre.
Mm.
Det går ju inte att komma ifrån att de här målen är så pass individuella. Så det går ju aldrig liksom att staka ut någon slags praxis och säga att så här ska vi alltid döma. Eller så här är huvudregeln och så. Det går inte. Utan det är väldigt olika.
Mm.
Men om man har då socialsekreterare och domare och kanske jurister också som är intresserade av de här målen och som kanske har läst på en del kring barnpsykologi eller sådär, då är intresserade av de målen, då börjar det för en högre grad av bra domare och beslut, tänker jag.
Men jag tänker utifrån att det är barn och så domstolar, det låter ju ganska hårt. Ska vi ha tvisterna i domstol? Eller?
Nej, jag är inte säker på att det ska vara i domstolar. Faktiskt inte, trots att jag jobbar med det.
Mm.
För att just domstolar och juridiken kan bli liksom lite för hård.
Mm.
För att kunna avgöra barns bästa. Så. Jag vet att det har varit på förslag att man skulle försöka inrätta liksom särskilda andra slags institut. Som inte är en domstol när man sådana här frågor ska avgöras. Men så är det ju inte idag. Och jag tror inte det finns något konkret lagförslag kring det. Så det är ju långt bort.
Mm.
Men då krävs det ju också verkligen att det finns en kompetens fortfarande då, på ett annat sätt, förstås.
Mm.
Men det är klart att när man liksom går in i en process och man har varsin advokat kanske sådär också, det själva tvisteprocessen, alltså hur det juridiskt, ett familjemål läggs ju upp i tingsrätten på precis samma sätt egentligen som ett mål där man bråkar om pengar eller där man bråkar om en fastighet som har blivit fel i eller så. så är liksom processen egentligen densamma. Och den processen lämpar sig inte särskilt väl för kanske tvister om barn, där man ska skicka in en stämningsansökan, man stämmer den andra föräldern och svar och mål och liksom förhandling. Alltså jag är inte säker på att processen är särskilt bra. Jag vet att i vissa länder, i Australien tror jag till exempel, hörde jag här en dag. Men där är det så att man innan det liksom får bli en process som barn, så måste föräldrarna gå på medlingssamtal. Och det måste de göra. Föräldrarna måste försöka prata med kompetenta medlare. Det tror jag inte är så dumt faktiskt. Att man, och jag tror att det finns något annat nordiskt land där det är så också. Att man måste försöka med samtal. I Sverige idag så är det frivilligt, de här samtalen. Och jag tror att det vore väldigt bra om innan det blir domstol av det hela med stämning och svaromål och så. Att man faktiskt har varit tvungen att sätta sig ner vid ett bord som föräldrar till ett barn och prata och säga vad är det här, vad är felet, och få hjälp. Men en kompetent medlare får hjälp att vad är det, vad säger du, varför mår barnet inte bra, vad, liksom, hur kan vi lösa det här, kan vi testa någonting eller ja, så. Det tror jag vore jättebra.
Men om man förlorar då som förälder och din klient förlorar vårdnad och boende exempelvis, vad gör man då? Kan man överklaga till exempel?
Ja, man kan ju överklaga till hovrätten. Numera så är det prövningstillstånd i hovrätten, vilket innebär att hovrätten tar inte upp alla överklaganden. Så att det finns en risk då att även om man överklagar så säger hovrätten nej, vi tar inte upp det här. Och då står ju tingsrättens dom fast. Och då är det den som gäller. Tar hovrätten om upp det, då blir det ju en omprövning i hovrätten. Det är samma sak som har prövats i tingsrätten ska prövas i hovrätten. Och så får man en prövning där då. När hovrätten har meddelat dom, då kan man överklaga till högsta domstolen. Vi har ju tre instanser i Sverige då, tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. Men generellt så är det ju jättesvårt att få upp någonting i högsta domstolen. Det krävs att det är vägledande för rättstillämpningen. Så det är ju väldigt omöjligt. Väldigt svårt.
Men vad gör man då om barnet fortfarande mår dåligt och det inte går att överklaga?
Ja, det finns ju olika vägar att gå. Alltså dels så är ju systemet fungerar ju så att man kan ju dra upp en process igen. Man kan ju börja om i tingsrätten om man vill få en ny prövning. Och det kan man ju alltid göra. Alltså det kan man göra egentligen hur många gånger som helst. För att barn förändras ju, det händer saker. Så det kan man göra. Det är ju kanske inte att rekommendera att börja i den änden. Men kan man. Annars så måste man ju... Egentligen skulle jag säga att det är väl först och främst socialtjänstens roll att försöka hjälpa till där. Alltså man kan kontakta socialtjänsten, man kan anmäla till socialtjänsten om man upplever att ett barn far illa. Man kan ju kontakta socialtjänsten och försöka få nya samtal, samarbetssamtal om man inte tycker att det... Ja, man får försöka få igång en dialog. Ja, det är vad man kan göra. Sen ska man ju inte heller bortse från den faktorn att det kostar pengar. Det är också en faktor som såklart spelar roll. Om alla fall om man ska ha ett ombud och så är det inte alla som har råd med att göra det helt enkelt.
Men man kan få rättsskydd, eller hur?
Ja, rättsskydd finns ju i, har man en hemförsäkring så kan man ofta få rättsskydd. Men de har ju ofta en karensregel som säger att de ska vilja, att det ska gått ett år från det man separerat tills man börjar tvista. Då kan man få hjälp kanske av försäkringsbolaget. Om man inte får rättsskydd, då kan man ansöka om rättshjälp, och det är staten som går in och hjälper till att betala ombudskostnaderna då. Som det ser ut idag så får man inte rättshjälp om man tjänar över 260 000 om året.
Jag läste någonstans att underhållsskyldighet vid växelvis boende, att det har kommit något nytt som...
Det kom en dom här från högsta domstolen i november, tror jag det var, 2013. Där är det ju också, där har vi också pratat en del om det där, för det är ett bekymmer att som lagen är skriven så går det inte att få underhållsbidrag om barnet bor varannan vecka. Därför att då tycker man att bor barnet varannan vecka, då får pappa betala när barnet är där och mamma får betala när barnet är där, och man ska inte behöva utväxla några pengar. Men dels då så har det växelvisa boendet ökat något enormt i Sverige de senaste åren, för det blir vanligare och vanligare med växelvis boende. Och det är ju faktiskt så att föräldrarna kan ha väldigt olika ekonomiska nivåer. Så det finns en hel del föräldrar som hamnar i kläm på det viset, att tjänar man lite så, och den andra tjänar väldigt mycket, så har ju inte barnet samma standard hos båda föräldrarna, och det är inte meningen. Men det har inte gått att göra något åt det med växelvis boende. Men sen kom den här domen då i november 2013 som uttalar ungefär väldigt förenklat, så säger domstolen att så här, det här är inte bra helt enkelt. och säger att finns det skillnader i ekonomiska nivåer, då ska man kunna bli skyldig att betala underhåll ändå i växelvis boende. Problemet med den där domen är bara att man använder en paragraf där det står att man kan bli underhållsskyldig, att man ska vara varit försumlig. Och det är, den paragrafen är inte tänkt för vanligt växelvis boende. Så, och vad är det som säger att en förälder är försumlig, bara för att man tjänar mer än den andra? Så det är väldigt krystat resonemang tycker jag. Mm. Men det är bra att Högsta domstolen ligger lite grann i framkant här. Lagstiftaren borde ha ändrat på det där för länge sedan tycker jag. Så att där ligger de ja, för, lite för, steget före.
En annan artikel som du har skrivit är ju Glöm inte barnen i vårdnadstvister, där du skriver att en dom där en pappa är dömd för misshandel av mamman som fick ensam vårdnad. Hur tänker man då? Liksom? Alltså, hur går det här till? Som dessutom mamman har haft skyddad identitet och inte kunnat...
Ja, just det. Det där var en dom i tingsrätten var det. Mm. Så att det var ju inte i någon överinstans det där. Ja, just det. Nej, alltså, som i alla fall så finns det verkligen alltid individuella faktorer. Mm. Just det där målet så vägde man verkligen... Man tyckte inte att mammans... Att det var befogat riktigt det mamman hade gjort. Hon hade liksom försvunnit, skaffat skyddad identitet, inte låtit barnen träffa sin pappa alls på något sätt, ingen kontakt. Mm. Så just i det fallet så tror jag att man tyckte att det stod inte riktigt i proportion till det pappan hade gjort. Mm. Och därför så ändrade man. Mm. Och jag var inte involverad egentligen i det målet, så att jag vågar liksom inte säga om det verkligen det målet var korrekt eller inte. På ett sätt kan jag tycka att domstolen i det fallet var ganska modig. Alltså de gjorde verkligen en väldigt lång, väldigt så här ingående prövning av det hela. Det var ju positivt. Mm. Men normalt sett är ju huvudregeln att om man liksom har det för sig kommit våld, då diskvalificerar ju det en förälder från att vara vårdnadshavare. Så har man slagit eller förgripit sig på barnen, då är ju det naturligtvis, då ska det göras en riskbedömning. Mm. Och då talar jag för absolut i barnets perspektiv att man inte ska ha vårdnaden och kanske inte umgänge. Så är det ju. Så tycker jag att domstolarna, det är de vaksamma på. Mm. Alltså där tycker inte jag att domstolarna gör så mycket fel.
Nej. Om du skulle få förändra en sak till att det blir bättre för barnen i tvisterna, vad skulle det vara?
Ja, en sak är ju så himla svårt.
Eller flera.
Ja, det går ju att ta... Alltså jag skulle, som det ser ut just idag, så skulle jag vilja säga två saker. Mm. Höja kompetensen och enhetligheten kring vårdnadsutredningarna, boendeutredningarna. Mm. För de är så oförutsägbara idag och skiljer sig så markant från olika delar av Sverige. Så att där måste liksom kompetensen och enhetligheten ökas. Mm. Det är det ena. Mm. Det andra är en fråga som jag brinner för lite grann, som jag tycker fungerar fruktansvärt dåligt. Och det är medlingsinstitutet som infördes 2006. Ja. Mm. Och det fanns ju inte före 2006. Och då la man liksom in det att ja, i sådana här fall där föräldrarna inte kan komma överens kan man också utse en medlare som ska medla mellan föräldrarna. Och det är ju jättebra. Det är bara det att i praktiken så har inte det där följts upp, så att det fungerar inte bra. Och där är jag verkligen ganska upprörd måste jag säga. För att det finns liksom ingen, vem som helst kan anmäla sig som medlare. De här medlarna... Det finns en lista på domstolarna kring vilka som är medlare. Domstolarna vet oftast inte vilka medlarna är. Det är alltifrån sådana som har jurister, advokater, pensionerade domare till socionomer. Men ja, som jag förstår kan det också vara någon utan egentligen någon utbildning alls som anmäler sig som medlare. Det kan vara precis vem som helst. De arbetar på helt olika sätt. Där finns överhuvudtaget ingen enhetlighet alls. Och det händer alldeles för ofta att de här medlarna, där kan man verkligen snacka om subjektivitet. De tycker och tänker och de skriver bedömningar till tingsrätten. Det var med om här nu nyligen i ett fall där en medlare gjorde som en egen liten vårdnadsutredning efter sin medling. Och sa att jag tycker att mamman är inte dålig på att samarbeta. Det är mammans fel. Och det är ju inte medlarens uppdrag, utan medlaren ska vara opartisk och försöka få föräldrarna att komma överens, och gör de inte det så ska medlaren rapportera att jag har försökt men det gick inte, ungefär så. De ska inte ta ställning, det ligger ju på socialtjänsten. Så att hur det fungerar, och det är så olyckligt att medling går ju verkligen någonting positivt. Medlare har väldigt olika uppfattningar också om de ska prata med barnet eller inte. Vissa medlare pratar med barnen, vissa gör inte. Så att det är helt omöjligt att förklara för sina klienter också vad medling går ut på, för att det skiljer sig så enormt. Och det tycker jag är liksom, det är faktiskt riktigt illa, därför att det hade man ju behövt tänka igenom innan man införde det här medlingsinstitutet. institutet, att hur går vi tillväga nu, vad har vi för kompetens och hur, liksom, vilka får våra medlare, hur ska de arbeta. I andra länder så finns det en helt annan kompetens kring medlare, så finns fleråriga medlarutbildningar och så. Så att det är riktigt katastrofalt, tycker jag. Sen kan jag säga också att det finns vissa medlare som är bra, men just den här totala, alltså det kan skilja sig så enormt på vem det är. Och just det där att de gärna tar ställning, det är ju inte meningen i ett medlingsinstitut, utan de ska vara opartiska och försöka få föräldrarna att jämka ihop sig, men inte ta ställning och inte göra några egna bedömningar, inte tycka någonting egentligen. Och det gör de flesta medlare gör stött på mina mål, de tycker massor. Det är jätteolyckligt. För det blir så svårt för klienterna då också, de kan ju inte känna sig bekväma i att nu ska vi försöka medla här på ett opartiskt sätt. Men om de vet att vi kan komma och rapportera till tingsrätten vad de säger, medlare kanske ska kunna åberopa som vittne sen eller så, då blir det jättesvårt att göra det där. Känna sig trygg i att man kan säga precis vad man tycker och tänker.
Ja, visst. Stort tack Mia Edvallin Sylander för din tid.
Tack.
Vi är blommor, driv oss varsamt. Vi är jordens hopp. Låt oss växa vilda och få gå i knopp. Vi är blommor, bryt oss inte, gränslös är vår glöd. Låt oss växa fria utan våld och död, utan våld och död.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.